Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström som produceras av Trade Venue. Idag så ska vi prata om några stora idéer, 7 specifikt, som du behöver kunna tidigt i livet gärna och gå igenom och bli bättre på dem.
Vi pratade bland annat i avsnitt 33, 87 och 106 om att hamra in bra modeller för att få en positiv availability bias. Så det vi ska prata om idag, det är bland annat om hur man gör för att använda såna här stora idéer.
Mm, precis, och det som du säger här med availability bias, det innebär ju då att alltså, om du gör någonting så kommer du att tänka på de här idéerna istället för att det bara är någon konstig teori i en bok, utan att det blir en, ja, en naturlig del av hur du tänker, hur du gör saker. Och när du får ett problem så börjar du med att tänka på den här idén istället för att göra något, ja, helt ostrukturerat.
Sådana här idéer, det kan handla om till exempel hur man gör för att inte göra fel eller hur man gör för att göra rätt. Den första modellen vi pratar om idag, det är hur man gör för att lära sig. Jag var med och chattade i uppesittarkväll för några veckor sedan. Och då var det en person som hörde av sig och sa att han tyckte att vårt intro var så intetsägande. Och det är där som jag har brukat säga att jag vill lära mig om lärande. Och det där har då tydligen låtit konstigt.
Vad är uppesittarkväll?
Aktiespararna som en gång i månaden, i ungefär i samband med löneutbetalningar, har en uppesittarkväll då de pratar igenom olika investeringsidéer, så att det första folk kan göra dagen efter är att använda lönen som de precis har fått för att köpa aktier. Ja, och det är en bra metod som de använder för att få folk att spara först. Så kan du konsumera resten av månaden det som blir över istället för tvärtom.
Ja, men det är smart, det är bra. Mm. Men vad då? Är det en intervju du var på eller?
Nej, jag satt med i, det fanns ett chattflöde vid sidan av själva den här sändningen. Så då kunde man kommentera det de gjorde och prata med varandra. Och då var det en person som, ja, när jag kommenterade saker, sa att, ja men hörru du, det där introt som du har i 25 minuter, det betyder ju ingenting.
Jaha.
Och grejen är att jag tycker att just att lära sig hur man lär sig, det är det absolut mest centrala och viktiga som finns här i livet, inklusive i den här podcastserien. Jag skulle till och med kunna säga att det är det podcastserien handlar om.
Ja, precis. Det är så här metadiskussion av en metadiskussion. Och alltså, att lära sig är ju den ultimata metafärdigheten, metaskill. För du kan applicera den på allt annat.
En sak som alltid har stört mig med skolan, det är att man får läxor, till exempel att lära sig ett antal utländska glosor. Men man får ingen information om hur man ska göra för att lära sig de här på bästa sätt.
Ja, det finns ju vissa studietekniksböcker. Jag läste rätt många när jag var typ 21. Jag tycker man ska ta och kolla igenom några sådana böcker lite snabbt. Man behöver inte läsa dem sida för sida, men man kan bara kolla igenom dem för att känna igen de olika metoderna som finns. Och sen experimenterar man med dem själv tills man hittar några grejer som känns bra och naturliga och att man lär sig snabbare. Och en av de viktigaste är att lära sig hur man läser. Till exempel, lär dig skumläsa jämfört med att lär dig djupläsa.
Precis, det där vi pratade om förut. Skumläsa för att hitta vad det är du faktiskt ska läsa på riktigt. Och sen djupläser du det så att du verkligen lär dig.
Mm. Är det något mer som man kan göra?
Ja, alltså tyvärr så finns det sådana där bra böcker, men skolan sätter dem inte i handen på en. Det är det de verkligen borde göra. Varje årskurs eller termin borde egentligen inledas med att man lär sig begrepp som spaced repetition.
Det är ju den absolut viktigaste.
Ja, eller metoden att använda saker. Alltså inte bara intellektuellt sitta och läsa eller lyssna, utan använda för att hamra in hjärnbanorna och även att lära ut till andra. Om man kan förklara och lära ut ett koncept, då har man förstått det själv också.
Jag tror att, alltså genom serien, jag har väl sagt ett par gånger att dels att jag håller på och skriver saker i min commonplace och dels att jag har en boksammanfattningsbok. Och sen i något annat avsnitt, jag tror det var det om att förstärka stora idéer. Då nämnde jag att man ska ha en review file, alltså ja, en slags, ett system där man lägger in saker som man vill gå igenom, viktig information. Och det är allihopa olika metoder för att använda space repetition så att du minns viktiga saker bättre. Och då kommer de upp i huvudet via availability bias. Så om man klagar på det liksom, eller om man helt enkelt inte fattar fattar varför man ska göra det, då är det därför.
I det där med att ha en commonplace så kan också ingå att skriva saker för hand. Till och med att skriva av texter rakt av, om du är lite lagom fokuserad när du gör i alla fall, ger en extra inlärningsboost.
Mm, precis, för då lägger du ner extra mycket energi och då minns hjärnan det bättre.
Mm. Så det finns massor med aspekter av att lära sig om hur man lär sig. Så nu hoppas jag att jag slipper klagomål för det där introt framöver.
Ja. Okej, om vi sen går vidare till nästa stora idé, då är det Loser's Game.
Vad är det du egentligen menar här med Loser's Game? Vad är det man ska göra?
Ja, men alltså den här idén heter från början Winner's Game versus Loser's Game. Och den finns i olika versioner. Och vad den betyder är att antingen så tar du hög risk och försöker ha rätt, eller så försöker du undvika misstag och inte göra fel helt enkelt. Och det är Loser's Game då. Och det är mycket lättare att undvika att göra stora misstag och tänka långsiktigt.
Det man ska göra med att ha med sig den här idén om Loser's Game i huvudet, det är att vara förberedd på att identifiera vilken typ av situation det är. Och kanske också dessutom ha lite av en bias mot att tänka, det är antagligen ett Loser's Game. Och hur ska jag nu göra för att agera i enlighet med det?
Ja, och det där är mest relevant i situationer där du är en expert eller har upptränad förmåga eller tycker att du är allmänt bra på det. Om du är det, då kan du och bör kanske ta högre risk och försöka ha rätt liksom. Men om du inte är det, vilket i de flesta situationer, eller då du inte verkligen vet vad du håller på med, då ska du mest försöka undvika stora misstag. Det är det enklaste sättet att fortfarande ha någorlunda rätt utan att ens försöka.
Om man ska vara riktigt konkret så kan vi prata om två olika situationer. En är att man brukar prata om tennis, där om du aspirerar till att bli världsetta, då ska du spela Winner's Game. Men om du är en vanlig motionär och vill vinna mot din polare, då ska du typiskt sett spela Loser's Game. Bara se till att få över bollen. Den som får över bollen flest gånger vinner.
Eller om man tar ett annat exempel, typ så här, gå på en dejt eller typ ragga upp någon. Då, om du spelar Winner's Game, då försöker du göra massa häftiga grejer och imponera. Och hoppas att du inte ska framstå dum för att du gör det. Utan tänk att de kommer tycka att du är cool för att du gör det. Och då måste du veta vad du håller på med. Eller så är du bara trevlig och normal helt enkelt. Och hoppas att du inte är konstig.
Anställningsintervjuer och kanske filmauditions är också lite speciella tillfällen. Det är inte självklart vad man
men
ska spela.
Det är ju samma dynamik där. Liksom. Då ska du försöka komma in bara, jag är bäst. Och hoppas att de kommer tycka att du är bäst. Eller ska du försöka komma in och bara vara dig själv. Och ditt bästa, din bästa självklart. Men och inte göra bort dig.
Jag brukade spela en märklig variant av Winner's Game på mina anställningsintervjuer. Och det gick inte alls bra. Och min pappa försökte hela tiden understryka om att du ska spela Loser's Game. Gör inga misstag. Det är det enda de vill, det är de letar efter ett enda misstag så att de får chansen att välja någon annan.
Ja, men det är ju Loser's Game och Winner's Game. Och i de flesta fall så ska man spela Loser's Game.
En annan stor idé, det är att leta efter synergier. Försöka bygga upp sitt liv så det blir så synergistiskt som möjligt. Vad det här innebär är att man ska försöka kombinera saker man gör så att de förstärker varandra, så att det blir en faktoreffekt. Och om man hela tiden bara försöker addera saker för att nå större framgång eller tjäna mer pengar, då slutar det bara med att man sliter ut sig. Utan vad man ska göra, det är kombinera saker som om jag skriver på en bok och skriver på min blogg samtidigt, då skulle jag kunna bli rätt trött och sliten mellan de här två sakerna, få svårt att prioritera. Men om jag gör det så att varje blogginlägg jag skriver egentligen är ett kapitel i min bok. Och då får jag effekten av att dels tänka på samma idéer hela tiden och förfina dem. Och dels att jag inte blir minsta stressad när jag skriver på det ena eller det andra. Därför att jag skriver ju i praktiken på båda samtidigt.
Ja, det var ett bra exempel. Jag tror att folk som är bra på synergi och tänka på det sättet, de tränar helt enkelt upp sig på att ha många olika mål och sen försöka få pricka det med liksom en uppgift. Istället för att jaga 7 olika mål så försöker de på något sätt kreativt kombinera dem. Och det finns väl ingen särskild formel för hur man gör det, men det är som du sa där med din bok. Då lyckas du slå 2 flugor med en smäll. Och Andrew Carnegie, som är en av de rikaste i världen, han sa en bra sak som jag alltid tänker på när jag tänker på om synergier. Och det är att du har 24 timmar på en dag liksom. Och 8 av de timmarna sover du. 8 av de timmarna jobbar du i ett normalt jobb liksom. Då har du 8 timmars fritid. Och då är de personerna som lyckas mest i livet, det är de som lyckas kombinera sin fritidsjobb. Så att då har de 16 timmars liksom, tid som arbetar för dem. Så att de har ju hobbyer som på något sätt skapar synergi med deras jobb. Kanske om du är en, jag vet inte, men så här, många vd:ar spelar ju golf. Varför gör de det? Jo, för att så träffar du en massa andra bra personer och kan kanske bygga ett nätverk eller ha en hobby som du har någonting gemensamt. Så då har de sin fritid som jobbar för dem också.
De känner säkert också att de får göra någonting roligt. Att de inte behöver komma hem från sina jobbmöten och längta efter att få ha lite fritid.
Det är det som är grejen med det här med internet. Så här, folk som har internetföretag och resor och sådär, som lyckas kombinera sina olika hobbies för att tjäna pengar på dem.
Man kan ta det här konceptet också till hur man gör när man träffar sina vänner. Ibland så kan det finnas situationer då man känner att jag hinner inte med. Jag hinner inte med att träffa mina vänner. För jag träffar dem en i taget och gör olika saker med dem. Egentligen är det väl den självklaraste sak i världen att man träffas tillsammans och gör saker tillsammans. Och kan man då dessutom göra saker som för en framåt på ett sätt man vill. Alltså att de hobbies och de aktiviteter man har med sina vänner dessutom ger någon slags positiv effekt på det man jobbar med. Då har man verkligen skapat synergi.
Ja, man kan diskutera intressanta smarta ämnen eller spela intressanta roliga sällskapsspel som tränar hjärnan och ens kreativitet. Eller kanske jobba på projekt tillsammans.
Jag kommer att tänka på den här intervjun vi gjorde med Anna Svan när hon berättade om sina hemliga fredagsfrukostar. Då träffar hon personer som både är en slags branschkollegor eller bara intressanta personer som också håller på med företagande. Och det är hennes vänner eller blivande vänner. Och det är ett trevligt sätt att äta frukost på. Här har du nätverkande, jobb och fritid och ett sätt att få nya insikter och perspektiv allt på en gång. Och det här kan hon sen också använda insikterna hon får till sina bloggar eller till när hon bygger event eller säljer saker.
Ja, det är jättebra synergi. Om vi sen går vidare till nästa stora idé, då är det feedbackloopar. Och vi har snackat om lite olika sorters feedbackloopar genom hela vår programserie. För det första, en feedbackloop, det är någonting som, det finns två typer. Det finns positiv feedbackloop och det finns en negativ feedbackloop. Och positiv feedbackloop, det är en självuppfyllande spiral. Medans en negativ feedbackloop, det är någonting som återställer balans, till exempel homeostas.
Precis, så i en återkopplingsloop eller feedbackloop så är det så att resultatet av en aktivitet, den feedar tillbaka in i själva aktiviteten. Och ibland så fungerar det som en termostat, som när det blir för varmt så kyler den ner. Och ibland så fungerar det som en, till exempel en aktiebubbla där positivism leder till mer köpande och då blir det fler kursuppgångar och då blir det ökad positivism igen och leder till ännu mer köpande och så vidare. Identifiera om någonting har den ena eller den andra typen av återkopplingseffekter.
Ja, och då ett bra exempel, det är ju det här med winner-effekt när det kommer till, ja, till det emotionella tillståndet som du är i och hur motiverad du är. Då får du en positiv feedback-loop som är självförstärkande av dopamin och testosteron, alltså två olika känslor och kemikalier som gör dig mer motiverad och mer, ger dig mer energi och vakenhet. Och det får du en sån här winner-effekt då, om du ser utveckling på saker hela tiden, gradvis. Kanske typ blir starkare i gymmet eller bryter rekord eller känner att du lär dig saker hela tiden. Jämfört med om du antingen inte gör det alls eller om det inte kommer tillräckligt återkommande.
Och här kan man lura sig själv in i en winner-effekt genom att ta sig an enkla uppgifter som man är mer eller mindre säker på att vinna. Och då börjar man vinna, så blir man van vid att vinna och då får de här hormonella effekterna och då kan du ta dig an svårare och svårare uppgifter.
Ja, det enklaste är väl kanske typ så här, jag tycker att springa är ett jättebra exempel, eller simma. Om du börjar med lite, kanske så här typ 5 längder och simma, eller springa en kilometer och sen springer du 100 meter mer nästa gång, så fortsätter du så gradvis, pytte lite mer varje gång. Till slut kan du springa eller simma väldigt långt och hela tiden. Poängen är inte att springa eller simma långt, utan poängen är utvecklingen som du får där och bygga upp den där winning streaken liksom. Det är det som spelar roll.
Här skulle man faktiskt kunna nämna idén med processer ställt mot att ha stora mål. Att det ofta är bättre att bygga saker utifrån processer än från ett enskilt stort mål som kan bli överväldigande.
Ja, det är en bra, det är inte riktigt samma, men det är en bra liknelse. Och det förklarar också varför det är enklare så.
I det här sammanhanget också med feedbackloopar så kan man ju nämna Soros reflexivitetsteori. Den tar bland annat upp att när du har system med den här typen av återkopplingsloopar, då blir historiska korrelationer opålitliga därför att systemet ändras hela tiden. Därför att agenterna i systemet tänker på systemet självt och därmed anpassar sig innan gamla korrelationer hinner infrias. Ska vi gå vidare till Ockhams rakblad? Det är alltså principen att man ska använda sig av den enklaste förklaringsmodellen för ett fenomen. Kan man identifiera en modell som är enklare än en annan och den fortfarande förklarar allting i systemet, så är det sannolikt det som är den rätta förklaringen också. Och ställt i relation till det här så finns även Hanlons rakblad. Det är mer sannolikt att någon har gjort ett ärligt misstag eller är ointelligent än att de är elaka.
Eller en kombination av båda. Att någon inte har sovit nog eller inte ätit och därför har gjort klantigt misstag.
Och det är faktiskt också ett specialfall av Occam. För att det är mer ovanligt och mer komplicerat att tänka sig att någon faktiskt har en genuint djävulsk elak plan, illvilja och ont uppsåt. Det är mycket mer sannolikt och troligt att personen bara helt enkelt gör fel.
Ja, men man skulle säga att poängen med hur man ska använda det här, speciellt Occams rakblad, det är att istället för att välja en jättekomplicerad förklaring eller lösning på ett problem och överkomplicera, gör det bara så enkelt som möjligt om inte det verkligen lönar sig att ha extra komplexitet, vilket det sällan gör.
Och det här kan man göra i beslutssituationer, vid investeringar, inte minst i interpersonella relationer. Alltså om du träffar någon och blir arg på den personen för att den gör någonting, så ta det lugnt i 8 sekunder, som Mikael Dahlén brukar säga, och fundera över hur situationen kan lösas.
Ja, då går vi vidare till nästa stora idé. Och det är homeostas. Alltså vad min bok handlar om. Breaking out of homeostasis. Och homeostas, det är kroppens autopilot för att spara energi, undvika tänka och undvika smärta. Bara bibehålla balans i kroppen och vara på samma humör istället för att byta humör, eller sitta still istället för att röra på sig. Så fort du kommer in i en slags state eller någon form av feedback loop i form av din kropp då, då vill du bibehålla den istället för att bryta den.
Homeostas är en evolutionär mismatch, kan man säga. Historiskt så var det här jättebra och jätteviktigt. Om du levde på savannen så ville du ha rätt kroppstemperatur, du ville ha rätt blodsockernivå, du ville befinna dig i ungefär samma miljö hela tiden. Det här främjade din överlevnad.
Ja, alltså homeostas är som en slags överidé eller översystem som kan anpassas till allting som har att göra med mänskligt beteende, tänkande. Poängen är att det är en slags översiktsidé på så sätt att, som du säger här med att det var en evolutionär, att det har blivit en evolutionär missmatchning. Det är så att alltså de nivåerna av olika sorters, allt ifrån hur mycket vi skulle röra oss till hur mycket vi ska äta till, hur mycket vi ska sova till. Ja, allt möjligt som påverkar oss, som på något sätt förändrar vår kropp. Den, liksom, den graden, den har ju ändrats så himla mycket, så att nu är vi missmatchade på så sätt. Och då lurar homeostasen dig till att känna att det är obekvämt, eller att du inte ska röra på dig, eller att du inte ska tänka en extra gång, eller liknande saker. Så att din naturliga instinkt till väldigt många saker är helt fel.
Fram till den industriella revolutionen så var det en fördel att bara bete sig precis som alltid annars. Det var viktigt att man höll sig på sin plats och gjorde sina saker. Nu är det tvärtom. Nu har vi en ambition och en vilja att hela tiden utvecklas och ta oss framåt.
Ja, så problemet är att folk har låg smärttolerans. Låg fysisk, psykisk och mental smärttolerans. Så att det tar emot. Och då får de fel första instinkter. Och istället för att tänka logiskt här, okej, jag har fel instinkt i den här situationen. Nu måste jag göra motsatsen trots att det känns obekvämt. För att min kropp lurar mig. Så tänker väldigt få personer. De tänker bara, det gör ont. Och så bara accepterar de och kanske, ja, de accepterar dumma förklaringar så får de må bra. Eller de gör inte någonting bara, fastän det är väldigt uppenbart att de borde göra det om de vill förbättra sina liv. Utan de gör det inte för att det känns inte bra just nu. Det känns inte bra att hoppa över en måltid. Det känns inte bra att, saker som har att göra med hormoner och kroppen. Och liksom, allting som går emot din naturliga rytm. När problemet är att det gör egentligen inte ont. Utan det är förändringen som gör ont psykologiskt. Och det är inte för att det är farligt för dig. Utan det är bara för att din rytm är felinställd. Så din homeostas lurar dig.
Det finns bra vanor också. Det finns bra rytmer. Och dessutom så tycker jag att om man till exempel har ett antal nyckelvanor. Så som jag har med mina hundpromenader ute i solskenet. Styrketräning vissa dagar vid vissa tider, då skapar det här förutsättningar och luckor för att bryta homeostasen vid alla övriga tillfällen. För då har jag mental energi över för att åstadkomma nya saker och testa nya saker, att våga ha fel och våga utvecklas. Så vanor och att bryta homeostas behöver absolut inte stå i motsatsförhållande. Vi har även pratat om det här fenomenet med ihärdighet, eller grit som det heter, och det kan också kopplas till Anders Erikssons idéer i boken Peak om deliberate practice för att uppnå expertkompetens. Jag tror att i princip vem som helst, hur man än föds, så har man möjlighet att uppnå expertkompetens inom någonting intellektuellt så länge du inte har en direkt hjärnskada.
Mm. Jag tycker att det som är intressantast med det här, för att fortsätta diskussionen om homeostas där, det är att många personer, utan att tänka över det här vidare, så hoppar de direkt till ett ja eller nej svar. Antingen så stämmer det inte för att allting är talang, eller så stämmer det och ingenting är talang. Men sanningen finns ju någonstans mittemellan. Men de vill inte tänka några extra steg på var, eller liksom nyanserna, var det är rätt och var det är fel. Eller var undantagen finns eller var det stämmer.
Ja, sen jag läste boken Märk världen av Tor Nørretranders så har jag alltid haft i bakhuvudet den här idén om att det är i gråzonen som allt det intressanta är. Intelligens kräver, eller rättare sagt, Att våga befinna sig i gråzonen mellan 0 och 1, det kräver intelligens. Och det gäller förstås även här. Det blir helt fel om man bara ger upp och tror jag är ju inte född med någon talang eller jag är född i fel familj, som en karaktär i tv-serien Smash sa. Och så skyller man på det och att det därför inte är någon idé att ta i. Och sen på den andra sidan, ja, det är klart att det är lite opium för folket att säga att precis alla kan bli nummer 1. Och det är inte riktigt sant heller. Men däremot så tycker jag att vad framförallt boken Peak sätter fingret på, det är att många fler än man historiskt har trott har potential att bli oerhört kompetenta inom det område som de väljer och som de väljer att utvecklas med hjälp av deliberate practice.
Jag tror den viktiga eller praktiska idén är det just där med deliberate practice, att fokusera väldigt mycket när man gör någonting för att bli bättre och bryta ner i beståndsdelar och tänka så här: okej, vad är det jag vill bli bra på? Okej, det är den här grejen. Kanske typ okej, jag vill bli bra på finans. Okej, men vad är det inom finans? Jo, men vi bryter ner finans till några beståndsdelar. Så här, okej, jag kanske ska lära mig finanshistoria. Jag ska lära mig teknisk analys. Jag ska lära mig hantera risk bättre. Så här, då har du några steg där. Och så försöker du tänka så här, nu ska jag bli bättre på just den här saken. Och då fokuserar du på en sak åt gången och repeterar det. Och gör en slags metod eller modell för hur du ska bli bättre som du repeterar. Jämfört med att bara säga väldigt vagt, jag ska bli bra på finans. Som inte betyder någonting.
Jag tror att historiskt så har kopplingen ofta varit så att man har någon färdighet som man antingen har fått av en slump eller kanske medfött så att man är lite snabbare inom just det området. Eventuellt så tycker man dessutom då att det är lite roligt, kanske för att man är relativt bättre på det. Och när man tycker att någonting är roligt, då ägnar man sig mer åt det och så blir man ännu bättre. Och då börjar det här uppfattas som att det är någon typ av talang, fast det egentligen är mer en fråga om intresse och glädje som leder till att man är ihärdig inom området. Och det här i sin tur då gör att när man väl är vuxen, då ser det ut som att man hade talang för tennis eller schack eller fiolspel eller någonting annat. Men nu så har forskningen visat just att om du renodlar för alla de här faktorerna och bara tittar på deliberate practice och vad det faktiskt innebär att bryta ner färdigheterna i olika delkomponenter, öva på dem och sen sätta ihop dem, att ha en tränare som kritiskt granskar och tvingar dig att gå utanför din bekvämlighetszon. Det finns lite andra aspekter av deliberate practice, men det är mycket, mycket svårare och komplicerat än vad man kanske tror, att det bara går ut och öva på basketskott.
Ja, det där blir en rolig metadiskussion också, för att det där är ju ett bra exempel på feedback loops och specifikt winner effect. Så att du kan ju dra exemplet eller parallellen till ja, någon som är lat och dålig på sitt jobb, men sen plötsligt blir den befordrad av någon anledning och så plötsligt blir den jättemotiverad, så här, nu ska jag bli bra. Och så börjar de jobba hårt och så kommer de in i en positiv spiral där de jobbar hårt och blir befordrade ännu mer. Och det är lite samma sak där. Hade de ingen talang från början och var bara dåliga, eller var de bara i en fel feedbackloop?
Sen finns nästa steg av det där. Man brukar prata om värdelöshetsnivå.
Men man, Peter Principle.
Ja, det kanske är det. Man blir befordrad till man är på den nivån där man inte har rätt kompetens för jobbet.
Ja, just det. Ja.
Och då hamnar man i en loser-effekt.
Kanske. Fast det är inte säkert.
Men det kan bli så att man kommer upp på en nivå där man känner sig lite ute på djupt vatten och så ger man upp.
Intressanta, komplexa frågan i så fall. Hamnar du i en loser effect som du föreslår? Eller kommer du fortsätta liksom lura dig själv att du fortfarande är bra? Och istället för att ha självkännedomen och inse att du är där, att du har blivit befordrad till inkompetens liksom, så tänker du att jag är skitbra och kan vara bra på allting.
Vi får intervjua Donald Trump och fråga.
Ja, det är nog inte så lätt att träna upp sig till att bli president.
Det där var allt vi hade för idag. Vi har alltså pratat om 7 stora idéer om hur man lär sig, om losers game, synergier, feedbackloopar, homeostas och om att stärka sina styrkor och jobba med ihärdighet för att nå riktigt långt.
Bryta ner till beståndsdelar med deliberate practice istället för att bara vagt säga någonting.
Att man ska träna lite grann. Mm. Ja. Okej, du har lyssnat på sista avsnittet av 25 minuter för 2017. Det här spelas in fredagen den 29 december, så gott nytt år.
Ja, gott nytt år.
Och ett sista tack till Trade Venue och vår klippare Johan Olsson.
Tack och hej.